Ja, det kändes ju overkligt och man kände sig fruktansvärt maktlös.
Vi får inte lov att vara här inne nu längre, men jag fick en minut på mig att hämta det jag skulle in och hämta. Det blev mitt pass. Det är det enda jag har fått med mig.
Vattnet kom in i elden och bilen slocknade bara. Alltså det gick väldigt snabbt, vatten kom ju ifrån alla håll.
Natten mellan den 17 och 18 augusti 2021 började regna i Gävle. På bara ett par timmar faller 2 månaders regn som fyller människors hem och dränker såväl bilar som stans gator. Det här blir början på ett par dramatiska dygn där Gävleborna tvingas vada runt i sina källare för att rädda fotoalbum och minnen från avloppsvatten. Och en hel stad får uppleva ett extremväder som många bara hört talas om.
Man har ju sett på tv hur folk går och tittar efter jordbävningar och sånt. Och det är den känslan.
Det här är P4 Story om skyfallet som dränkte Gävle. Jag heter Wenda Hadjo.
Och jag heter Joakim Lindvall.
Jag kommer nog aldrig glömma bort det här obeskrivligt höga ljudet av regn. Skyfall som fullkomligt forsar och slår ner mot plåttaket utanför mitt sovrumsfönster den där natten. Det fullkomligt rasade ner vatten från himlen. Och i den där stunden där på natten hade jag och säkert många andra noll insikt i vilka konsekvenser det här regnet skulle få. Joakim, vad minns du från den natten?
Ja, men precis som du. Jag vaknade av det här infernot till regn. Regn som aldrig ville sluta. Alltså man har ju upplevt störtskurar förut. Men det här, det fanns ju, det bara höll på. Timme efter timme så bara vräkte det ner. Det kändes som att någon stod med ett duschmunstycke utanför fönstret och bara spolade och spolade och spolade. Så det var helt absurt. Men precis som du säger, man fattade ju inte då vad skulle allt detta leda till.
Men hur mycket regn var det som kom den där natten?
Ja, alltså det var ju natten mellan den 17 och 18 augusti 2021 som det kommer över 160 mm regn i Gävleområdet. Och värst var det just mellan midnatt och klockan 2 på natten, då föll 100 mm regn. Och en normal augustimånad så faller det omkring 80 på hela månaden, så att det var ju väldigt stora mängder som kom.
2 månaders regn på en natt. Men jag tänker, den som inte vaknade av ljudet av regn, den kan ha vaknat av det här.
Viktigt meddelande till allmänheten i Gävleområdet i Gävle kommun, Gävleborgs län. Räddningstjänsten uppmanar folk att hålla sig hemma och inte bege sig ut på grund av större vattenmängder. Ring endast 112 i akut fara. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Gävleborg.
Det är just nu strömavbrott i Gävleområdet. Inställda stadsbussar och tågtrafiken påverkas också av översvämningar. Och vi har nu med oss Johan Kalin som är innerbefäl på räddningstjänsten.
Det är många som har varit drabbade. Både privatpersoner som har fått källarna översvämmade. Det är företag som har vattenfyllda lokaler. Vi har vägnätet som är påverkat med framförallt viadukter som är översvämmade med upp till 3 meter vatten.
Upp till 3 meter vatten. Jocke, hur såg det ut i stan så här morgonen efter?
Ja, men det var ju först då egentligen när man klev upp där på morgonen, eller inte ens då faktiskt, som man ändå började ana vad som hade hänt. Alltså precis som sägs här, bussar är inställda, skolan skulle ju börja den där dagen. Ingen visste vad skulle man göra med barnen, skulle man skicka iväg dem eller vad skulle man göra? Det var väldigt så här mycket, men man visste varken ut eller in, kan jag ta mig till jobbet? Det var ju också en sån fråga. Eller funkade inte vägnätet? Och det var alltså vägar som översvämmade, hus som höll på att rasa, båtar som sjönk och en hel stadsdel, Bönan, som ligger ut på havet här, den blev faktiskt helt isolerad så att räddningstjänst och hemtjänst och sådär kunde inte ens komma dit. Men det mest dramatiska, det var det som Johan Kalin var inne på, räddningstjänstens ledare här, de här viadukterna. Alltså på många ställen så går det järnvägar över hela stan kan man säga. Och under de här viadukterna så blir det ju som en sänka. Och i de här viadukterna så samlas ju massor med vatten och det gick väldigt snabbt. Jag träffade en kille som heter Sebastian Fesolovic som är taxichaufför. Han hade kommit där på natten med sin taxibuss. Och vi kan lyssna på vad han säger, hur han berättar.
Det var ju ungefär 20-30 centimeter vattnet. Jag trodde att jag kunde passera. Men förmodligen vattnet kom in i elen och bilen slocknade bara. Så jag kunde inte starta bilen igen. Så det går ju, alltså det gick väldigt snabbt. Vatten kom ju ifrån alla håll. Och då började det bli bara mer och mer. Jag ringde bergen. De lovade att de skulle komma inom 20 minuter. Men det tog ungefär 40-50 minuter tills den kom. Men det var ju försenat. Halva bilen var ju redan full med vatten.
Men varför kör man ner under en viadukt om man ser att det är en massa vatten där?
Det här ska vi också säga. Det var ju tidigare den här sommaren som de här stora översvämningarna i Europa, i Tyskland till exempel, så var det ju jättestora översvämningar. Och jag minns, för det var ju liknande bilder där. Alltså bilar som stod i vatten, alltså som var helt dränkta av vatten, och likadant var det här. Och jag vet att jag tänkte precis den tanken, Wanda, men hur tänkte de nu? Varför körde de ner i detta? Men det var ju precis som Sebastian sa. Alltså han körde ner, det var 20 cm vatten. Och då slocknade bilen, det pallade inte med det. Och sen bara, som han beskrev det, det var en fors. Jag kommer inte ihåg vad han sa, men han gick ur bilen när det var 40-50 cm. Och sen så stod ju hela den här bussen, den här minibussen, med vatten liksom över taket. Så det gick så himla snabbt. Och jag vet att för mig så var det ett uppvaknande. Alltså det som jag bara har sett på tv förut. Helt plötsligt så var det här hemma i min stad. Där jag brukar cykla förbi varje dag när jag åker till jobbet. Det kändes otroligt märkligt.
Mm. Och allt det här vattnet som alltså då fullkomligt dränkte delar av stan, det måste ju nu pumpas bort från vägar, från de här viadukterna som du beskriver. Och vi snackar alltså enorma mängder vatten. Vi ska höra Tobias Jansson som jobbar med att pumpa bort det här vattnet.
Det här är nog det värsta jag har varit med om. Det är i och med att allting har blivit dränkt. Och just svårigheten att pumpa, få bort vattnet, pumpa det någonstans. För det är diken, ängar, gräsplaner, allt, det är fullt överallt. På det första stället mot Bönan, där har vi pumpat 18 000 liter i minuten sedan klockan 11 igår kväll. Och det håller vi på med fortfarande.
18 000 liter i minuten.
Ja visst, alltså hade han sagt 18 000 liter totalt, det hade jag köpt. Men i minuten, alltså det är såna mängder. Men Wanda, det var ju inte bara vägarna som får illa av allt vatten utan även hus.
Ja, jag var faktiskt på en av de platserna där det var väldigt dramatiskt där den här första dagen. Och det var vid ett studentboende vid högskolan i Gävle. Och jag minns att jag kommer fram och det jag ser är hur vatten från vägen bredvid det här huset fullkomligt forsar ner mot liksom grunden av det här huset. Alltså när jag säger fors, tänk dig en naturlig fors. Det är den farten med den kraften. Och den tar med sig allt det som det här huset står på. Stenar, grus, lera. Efter bara ett par timmar så svävar nästan halva det här studentboendet i luften. Och det riskerar att rasa. Studenten Gabriel har nyligen flyttat in och ska börja sitt studentliv när han väcks tidigt på morgonen.
Jag fick en minut på mig att hämta det jag skulle in och hämta. Det blev mitt pass. Det är det enda jag har fått med mig. Allt annat jag har är inne i lägenheten, så att, ja, det löper ju stor risk att allt det åker ner i bäcken eller vad man ska kalla det andra här nu. Grunden är ju helt borta, helt och hållet, så att jag vet inte riktigt vad man ska ta sig till. Så har man ingen hemförsäkring heller, om man är dum som jag, så är det ju väldigt mycket grejer. Alltså, allt jag äger har jag ju på mig just nu, liksom, om den här grejen, om byggnaden flyter iväg. Liksom. Så att, ja, det är klart man blir orolig.
Ingen hemförsäkring och bara ett pass som han får med sig. Och Jocke, det här är ju dramatiska scener som utspelar sig den här morgonen. Det är delar av hus som svävar i luften, det är lastbilar, folkavagnar helt under vatten. Men det som drabbade människorna värst, det var ju allt vatten som trängde sig in i deras hem.
Ja, alltså det var... Vi har ju upplevt en annan naturkatastrof, eller om man ska säga, det här enorma snöovädret som var i Gävle på 90-talet. Där var det sådär, som man kan fortfarande fråga en Gävlebo, vad gjorde du under snökaoset 1998, så kan man berätta det. Ungefär som att nästan varenda svensk kan berätta vad man gjorde dagen då Olof Palme blev skjuten. Likadant är det med det här, vad gjorde du regn och vädret 2021? Alltså det är sånt där som verkligen sätter sig i folks minne, därför att om man inte själv var drabbad, alltså fick någonting förstört eller att det liksom hände någonting, så känner man garanterat Ja, i mitt eget fall så känns det som att vi som inte fick översvämning i vårt hus, vi är undantaget. Allra flesta vi känner har ju fått någonting förstört. Och det var ju just källarna, de som har hus med källare, där vattnet trängde upp. Och det var ju inte regnvattnet, utan det var ju faktiskt avloppsvatten. Därför att det kom så enormt mycket vatten samtidigt, så att dagvattnetsystemet kunde inte ta hand om allt vatten. Och då blir det så att avloppsvattnet tränger upp genom ventilerna, så att det var ju massor med människor som gick och vadade i liksom avloppsvatten. Till exempel Elin Olsson i ett område som heter Höjesdal var en som hade fått översvämning.
Så vi blev väckta här i natt av en granne, så vi gick ner och kollade och det var väl ungefär en par decimeter, men det gick ganska snabbt här under natten, så var det upp till knäna och kanske till och med strax däröver. Det kändes ju overkligt och man kände sig fruktansvärt maktlös.
Och Gävle var ju värst drabbat av det här regnovädret, men det var ju faktiskt andra orter runt omkring som också fick mycket vatten. Vår kollega Larry Forsberg, han var hemma hos Jasmin Schäker i Sandviken.
Vi går alltså nu in i familjens hem och tittar direkt nedanför trappen här, så det första jag ser är faktiskt en kartong med barnens pennor som flyter omkring nere i källaren.
Ja, det är besvärligt. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Jag har ju förråd, jag har alla mina skor, jackor, klänningar. Vi har vår tvättstuga, allt det.
Du lyssnar alltså på P4 Story om skyfallet som dränkte Gävle sommaren 2021. Tiden gick och för alla de som hade vaknat upp den där augustimorgonen med sina källare fulla med vatten, avloppsvatten i vissa fall, då väntade nästa smäll, Jocke.
Mm, precis som du säger, för i det här inledningsskedet, det var nästan, ja, men du vet, som när någon dör. Då har man så fullt upp med allt praktiskt som ska göras. Men det ska liksom skyfflas ut vatten och det ska hit och dit. Men sen när detta börjar sjunka in hos människor så börjar man inse alltså vilken trötthet och liksom vilken uppgivenhet det fanns bland människor. För att inte nog med att det är mycket som är förstört, det är ju också ett otroligt jobb som ska göras och som ska göras liksom vid sidan av. Man har ju ett jobb att sköta de allra flesta. En av dem som jag träffade, han heter Håkan Björrot och jag träffade honom på återvinningscentralen ett tag efter det här skyfallet.
Ja, vi har haft nästan en meter vatten i källaren. 70 kvadrat, delvis bostadsutrymme, tvättstuga, garage. Så att det är åttonde lasset vi är här med nu.
Åttonde lasset?
Ja, jag tror det. Sjunde eller åttonde. Jag har hållit på i 4 dagar med det här nu, så att det är tungt.
Tungt? Ja, jag tänkte just fråga dig. Hur känns allt detta?
Det är hemskt. Det är liksom... Alltså, det är vidrigt. Man har ju sett på tv hur folk går och tittar efter jordbävningar och sånt. Och det är den känslan. Som det ser hemma ut i källaren nu, det är ju avloppsvatten som har gått upp. Det är skitigt, det är grusigt och det är hemskt.
Så Gävleborna vaknar upp till vatten som har tagit sig in i deras källare, deras möbler, personliga tillhörigheter är förstörda, vattnet ska ut, det ska rensas. Vilken hjälp kunde människor få i det här skedet?
Ingen alls faktiskt. Det var inte ens om man ringde till räddningstjänsten. Vi är ganska bortskämda med det i Sverige, att det finns alltid någon man kan ringa. Men räddningstjänsten funkade inte, eller det funkade sen. Men i inledningsskedet så var de tvungna, alltså de här viadukterna vi har pratat om, alltså se till att ingen dog helt enkelt, kom till skada. Man var tvungen att prioritera samhällsviktiga byggnader som det heter, alltså polishus, andra saker. Så att man var liksom sig närmast själv på något sätt. Man fick försöka reda upp situationen. Jättemånga ringde naturligtvis försäkringsbolagen, men försäkringsbolagen var naturligtvis inte beredda på det här. Det här är ju liksom något extremt. Däremot så var det ju ganska fantastiskt, för att man märker också vilken potential människan har. För att man samarbetar. Alla samarbetar. Men hjälpen utifrån, den var faktiskt inte så stor. Jag träffade en kvinna som heter Helena Blomqvist i Höjesdal, ett ganska drabbat område, ute på hennes trädgård. Jag stannade vid hennes trädgård därför att det var grejer överallt i hela trädgården. Hon hade hängt upp kläder i träden. Det låg höga med grejer över hela gräsmattan. Och jag bara stannade och pratade med henne och frågade hur det var.
Man orkar inte hålla ordning helt enkelt, utan det får komma allt eftersom. Jag skulle behöva hjälp med att tömma. Ja, kom hit och säg vad jag bara kan kasta direkt. Och, liksom, och så vill de att jag ska ta foton på allting också. Det är det, de vill att jag ska fotografera allting.
Försäkringsbolagen hinner inte komma dit och hjälpa till. Räddningstjänsten måste prioritera. Hur många människor var det som drabbades?
Vi kollade upp det där ett par veckor senare då, runt början av september. Och då var det drygt 4 500 anmälningar om skador. Och då kollade vi på de här fyra största försäkringsbolagen i länet. Men jag ska också säga det att just den här Helena Blomqvist och många andra, alltså det man har en källare, det är ju ofta, det är liksom minnesaker, det är foton, det är grejer från när barnen var små. Och det var ju sådana saker som många stod med, alltså sådana här som till synes kanske är helt värdelösa. Barnens nallebjörnsamling, eller inte vet jag, som liksom har ett affektionsvärde men som egentligen kanske i kronor och öre inte är värt någonting. Så att det är mycket sådana grejer som har gått till spillo.
Nu har det gått flera månader sedan det här. Vad har vi lärt oss av det här skyfallet och konsekvenserna det fick?
Jag tror att på många plan så har vi upplevt ett uppvaknande. Man kan inte bortse från detta med klimatförändringar. Det sägs att sådana här extremoväder kommer komma oftare. Jag har aldrig sett det på så nära håll, men helt plötsligt så händer det. Det är utanför dörren, det är hur mycket vatten som helst. Men också hela samhället stod ju, jag menar, finns kommuner kanske tänker på detta, men man har inte tänkt så hela vägen ut vad som händer vid ett sånt här regn och väder. Vi träffade Åsa Wiklund Lång som är kommunstyrelsens ordförande här i Gävle. Hon resonerar så här.
När det då kommer en sån här fullständig avvikelse som ingen i Sverige någonsin har upplevt, hur ser då den nya planeringen ut? Är det här vi ska planera för? Kan vi göra det överhuvudtaget? Eller är det så att vi behöver lägga oss på någon nivå mitt emellan? Den här typen av svar behöver vi få. Så vad som borde ha gjorts, det går ju inte att svara på. Utan det vi kan konstatera är att det vi planerar för idag, det håller inte för den här typen av extremväder. Och vi måste då ställa oss frågan, borde vi planera mer för mer extrema väder och i sådana fall vilken är en rimlig nivå?
Och vad de kommer fram till, det får ju framtiden utvisa. Men Jocke, vet vi någonting om hur det har gått för de här människorna som vi har fått höra nu?
Ja, men jag har faktiskt varit i kontakt med en del av dem och de berättar att nu ett halvår efter detta har hänt så är det fortfarande inte klart. Alltså det är flera som har fortfarande avfuktat i sina källare som fortfarande står och går dygnet runt. Det är ju en annan sak också med allt detta. Det är ju hantverkare. Det är hantverkare från hela Sverige i Gävle för att försöka liksom hjälpa människor. Så att det är stor kö till hantverkarna. Och det är också många som inte faktiskt är klara med sina försäkringsärenden.
Mm. Men du, har det kommit någonting gott ur det här?
Ja, men faktiskt så gör det. För i såna här katastrofer så kommer man varandra ganska nära. Man måste liksom hjälpa till. Om ens grannes källare är översvämmad, man har ingenstans att kanske duscha, man har ingenstans att tvätta sina kläder, kanske mycket av matvaror. Man har ju ofta frysboxar och sånt där i källare. Och det finns massor med såna historier om att man har hjälpt varandra, man har bjudit in varandra på middagar. Och jag tror att det faktiskt har kommit något gott ut av allt detta.
Skolan skulle ha börjat den här morgonen efter sommarlovet, men skolstarten fick ju skjutas upp på grund av regnet. Och morgontrötta barn som ville ha en till sommarlovsdag, de fick det. De fick också en helt ny lekplats att leka på. Milo och Bonja, de passade på att leka i en av stadens enormt stora vattenpölar.
Jag bor i Sörby. Jag bor mitt i stan.
Okej, okay, så ni har bara åkt hit för att det är liksom en annorlunda grej?
Ja. Vår kompis bor här i det här huset så han skickar upp på oss.
Okej, ja, för det huset står ju, åtminstone bottenvåningarna där står ju under vatten. Hur är det med din kompis? Har han vatten i sin lägenhet?
Nej, han bor högst upp.
Så han klarar sig?
Ja.
Men hörni killar, det här att det inte blev någon skolstart då, det, känns det deppigt eller ni ser ganska glada ut idag?
Ja, det är skönt.
Sommarlovet förlängdes med åtminstone en dag.
Ja.
Det är kallt i vattnet, fryser inte mer?
Jo, ganska.
Du har hört P4 Story om skyfallet som dränkte Gävle och översvämningarna efteråt från P4 Gävleborg med mig, Wenda Hadjo och Joakim Lindvall. Fler berättelser från P4 Story det hittar du i vår app Sveriges Radio Play eller där du brukar lyssna på poddar.